Alla de kristna lärosatserna är hämtade ur Bibeln och vilar på dess auktoritet. Bibelns auktoritet vilar i sin tur på dess vittnesbörd om gudomlig inspiration. Läran om Bibelns inspiration är modern till och väktaren av alla de andra lärosatserna. En osund uppfattning om Bibelns inspiration lägger genast grunden till teologisk förvirring, något som tyvärr kännetecknar vår tid. Talet om gudomligt inspirerad litteratur förutsätter naturligtvis att Gud finns och är en aktivt verksam person som valt att på mänskligt språk uppenbara sanningar om sig själv. Den gudomliga inspirationen är på den del i uppenbarelseprocessen genom vilken Gud själv garanterar att den slutliga produkten, Guds skrivna ord, verkligen föreligger i ett felfritt och fullt tillförlitligt skick. Om den allsmäktige guden valt att förmedla kunskap om sig själv är han naturligtvis också kapabel att så styra och övervaka processen att samarbetet med ofullkomliga människor, Bibelns författare, inte på något sätt har gjort den slutliga produkten bristfällig eller mindre tillförlitlig. Jag ser en parallell i Guds handlande när det gäller inkarnationen. Den helige ande använde sig av en ofullkomlig människa, Maria, som han dock hade utvalt och förberett, men för att genom henne producera det levande ordet, Jesus Kristus, fullkomlig, felfri och en sann uppenbarelse om Gud själv. Skulle då inte Gud kunna ha handlat på ett liknande sätt när det gällde att producera det skrivna ordet, Bibeln, så att den trots användandet av ofullkomliga författare, som han dock hade förberett och fostrat till Guds människor, men trots att han då använde dem, den slutliga produkten utgör en felfri och sann uppenbarelse om Gud själv. Det finns naturligtvis många teorier om Bibelns inspiration, och vi ska snart försöka definiera vad Bibeln menar med Bibelns inspiration, men innan dess gå igenom några av de teorier som har formulerats inte minst det sista århundradet. Guds sannfärdighet och den gudomliga inspirationen är försäkran om att den skrivna uppenbarelsens trovärdighet kan accepteras i sin helhet. Naturligtvis kan mänskligt språk inte på ett uttömmande sätt förmedla Guds sanningar, men den begränsningen hindrar dock inte att mänskligt språk kan förmedla sann kunskap om Gud. Med andra ord, Bibeln ger oss nödvändigtvis inte all tänkbar kunskap om Gud, men vad den ger oss är sant och mer än tillräckligt för människans saliggörande och eviga väl. Låt oss nu se på olika försök att formulera Bibelns inspiration. De första teorierna som jag här ska formulera bygger mer eller mindre på den filosofi som är uttryckt i den illustration jag nu berättar. Nämligen mannen som kom till London och fick se Big Bens stora klocka där på parlamentsbyggnaden. Och drog då upp sitt gamla slitna, illa tilltygade fickur och jämförde sin tid med Big Ben och fann då att det var viss skillnad. Varpå han ganska självsäkert utbrast: "Den där klockan går fel", pekande på Big Ben. Alltså utifrån premissen att hans egen klocka, den gick rätt under alla förhållanden. Men den stora klockan Big Ben, den måste ju, om den inte överensstämde med hans lilla fickur, då gå fel. Tyvärr så närmar sig ofta människor Bibeln med just den attityden. Och det har lett till att man så att säga satt sitt eget förnuft över Bibelns eget ord och inte låtit Bibeln själv få tala i den här frågan. En del har försökt definiera Bibelns inspiration så som bestående i att bara Gud har inspirerat tankarna eller begreppen, inte själva ordalydelsen. Utan skriften är inspirerad endast i den meningen att den innehåller inspirerade tankar, begrepp, inte språket. Gud gav sina tankar till författarna och lät dem uttrycka dem i enlighet med sin egen kultur och sin egen världssyn och så vidare. Den kritik man kan rikta mot denna teori, begreppsinspirationsteorin, är för det första: hur kan man förmedla begrepp utan att använda ord? För just själva ordvalet är ju egentligen avgörande för själva begreppets innehåll. Dessutom så finner vi ju att många skriftställen i sig själva uttrycker fullständiga teologiska begrepp. Och det är faktiskt själva ordalydelsen, ja, varje litet ord är av största betydelse. Ta till exempel Johannes första kapitels första vers. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Själva uttryckssättet i denna vers, varje enskilt ord, är viktigt när vi på denna vers bygger vår lära om Jesu Kristi gudom. Det är därför till exempel som Jehovas vittnen sett sig föranledda att inskjuta en obestämd artikel framför Gud i den sista satsen, så att den istället i deras bibel lyder: och ordet var en Gud. Och så har man så förstört läran om Jesu Kristi gudom. För det andra kan man rikta kritiken mot begreppsteorin med att säga: hur ska man kunna veta när orden är viktiga och när de inte är det? Det ges inget kriterium, objektivt kriterium, för att kunna avgöra när orden i Bibeln är viktiga eller när de inte är det. Paulus säger ju när han skriver till församlingen i Korint, i det första Korinterbrevets andra kapitel och trettonde vers: om detta talar vi icke med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som anden lär oss. Han antyder till och med att orden hade betydelse, att det inte bara var begrepp som hade givits dem att förmedla. Ett annat exempel är Jesu eget exempel i Johannes 10 kapitel, där han är i dispyt med judarna, och Jesus svarar dem citerande från psalm 82. Och vi märker att det är ett enda ord som han bygger sitt argument på i detta citat. Jesus svarar dem: det är ju så skrivet i er lag, jag har sagt att ni är gudar. Och om man nu har kallat er för gudar, dem som Guds ord kom till, och skriften kan ju inte bliva om intet, hur kan då ni, på den grund att jag har sagt mig vara Guds son, anklaga mig för hädelse? Han menar alltså att detta lilla ord gudar är inspirerat av Gud och säger att skriften kan ju inte bliva om intet, och argumenterar alltså inte utifrån ett begrepp utan ifrån ett enda ord i en vers i en psalm i Gamla testamentet. Vid ett annat tillfälle så är det diskussion om uppståndelsen i Matteus 22 kapitel, och Jesus svarar sadduceerna till slut när de har ifrågasatt uppståndelsen och citerar åter ifrån Gamla testamentet. I den 32 versen i det 22 kapitlet i Matteus evangelium. Och han säger: har ni inte läst vad det är sagt av Gud? Och så citerar han från andra Mosebok 3:6. Herren säger alltså där till Mose: jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är en Gud icke för döda utan för levande. Och Jesu argumentation bygger egentligen på det lilla verbet är. Att Gud, när han talar till Mose, just då är Abrahams Gud. Inte var Abrahams Gud. Och själva tempusformen i det verbet. Ett annat exempel är Galaterbrevet 3:16, där Paulus bygger sin argumentation utifrån singularisformen av ordet säd. För att bevisa att det syftade på en person, Kristus. Och det hämtar han alltså ifrån första Mosebok 22:18. En annan teori är den så kallade subjektiva inspirationsteorin, som menar att Bibelns författare var inspirerade endast på samma sätt som andra författare, bara i lite högre grad. Alla poeter, konstnärer, författare skriver ju och utför sitt skapande under viss inspiration. Men genom att säga så flyttar man alltså inspirationen från produkten, Bibeln, till författaren. Det är inte Bibeln som är Guds inspirerade ord, utan det är författaren som är inspirerad. Och den gör på så sätt Bibelns författare överlägsna andra författare. Och man kan inte säga på vilken grund detta sker. För det tredje så förklarar sig samstämmigheten i den bibliska litteraturen med en sådan syn. Det finns ju massor utav författare, ett 40-tal olika författare, som genom hela den skrivna uppenbarelsen är samstämmiga i sitt vittnesbörd, i sitt ämne om Gud, om frälsningen, om människan. En mera vanlig teori är den liberalteologiska teorin, som anser att vissa människor med djup religiös insikt kunde ibland upptäcka gudomliga sanningar för sin samtid. Men dessa är då uttryckta i en serie legender, berättelser, dikter, sånger. Och det gäller här att skilja felaktiga människor från Guds ord. Man utgår där ifrån premissen att Gud inte skulle kunna ha talat till människor på ett ofelbart, eller genom människor på ett ofelbart sätt. Hur ska vi veta vad som är felaktiga människor i så fall och vad som är Guds ord? I det här fallet blir det således människans eget omdöme som blir den slutgiltiga auktoriteten för vad som är trovärdigt och icke trovärdigt. Den kanske vanligaste synen är dock den neo-ortodoxa synen, som menar att skrifterna bara är ett dokument av människors upplevelser. Människor som har upplevt mötet med Gud och Guds handlande i historien och sedan nedtecknat detta. Men det betyder, menar man, inte att deras nedtecknande återger en historisk verklighet. Men verkligheten som den återger är det subjektiva mötet med Gud. Bibeln är alltså ett människodokument som mycket väl kan innehålla faktamässiga felaktigheter. Men, menar man, den är likväl bärare av Guds ord, eftersom den är ett vittnesbörd om Kristus uppenbarelsen. Därför kan Bibeln bli Guds ord för mig endast när Gud väljer att använda sig av den för att tala till mig. Kristus, inte Bibeln, sägs vara den slutliga auktoriteten. Detta synes mig vara något inkonsekvent, eftersom man inte låter Kristus vara auktoriteten när Kristus uttalar sig om Bibelns inspiration, trovärdighet och auktoritet. Ytterligare kan man rikta kritiken mot denna syn, som alltså skiljer på den historiska skildringen i Bibeln och inte tar den så allvarligt och inte menar att den är så tillförlitlig, men gärna vill ha den upplevelse som Bibeln förmedlar. Den enskilda individens upplevelse blir alltså det subjektiva kriterium som avgör vad som i Bibeln är Guds ord och vad som inte är Guds ord. Det är alltså subjektivismen som kommer in i bilden. För det andra är det naturligtvis också relativismen. Vad som är Guds ord i ett fall för en människa behöver alltså inte vara Guds ord för en annan människa, eftersom hon kanske inte upplever det så som Guds ord. Och därför blir Guds ord relativt. Guds ord i ena fallet, men inte det andra. Kanske Guds ord ena dagen, men inte den andra dagen. Det leder kanske också till att tolkningarna av Guds ordet tenderar att bli enbart subjektiva. Och om Kristus, som jag sa, är den slutgiltiga auktoriteten enligt denna syn, varför får han då inte vara det också i sina uttalanden om skrifternas gudomliga inspiration? Vad är det då för teori som Bibeln själv för fram angående sin tillkomst? Och detta, menar jag, är den viktigaste frågan. Vad anser Bibeln sig själv vara för en produkt? Och där råder ingen tvekan om att Bibeln själv hävdar att den är Guds talade ord, inspirerade, genom människor förmedlade ord. Uttrycken som Gud sade, Herren talade, Herrens ord kom till profeten, eller så säger Herren, förekommer omkring 2600 gånger i Gamla testamentet. 700 gånger bara i Moseböckerna. Och nästan 100 gånger bara i Jeremia bok. Men också Nya testamentet anger denna gudomliga inspiration. Och om vi skulle försöka formulera en definition utav Guds inspiration utav Bibeln, så skulle den kunna sägas i en enda lång mening på följande sätt. Bibelns inspiration innebar att Guds, den helige andes övervakande och ledande av mänskliga författare, så att användande deras egen personlighet, historiska bakgrund, litterära stil, ordförråd, fraseologi och så vidare, Guds uppenbarelse till människan blev nedtecknad i ord, i verbalt skick på människospråk alltså, och utan fel i originalmanuskripten. Tre viktiga faktorer måste alltså här hållas isär. För det första, den gudomliga källan, den helige ande. För det andra, den mänskliga agenten, genom vilken den helige ande verkar, men utan att göra våld på den personens normala sätt att uttrycka sig. Den tredje faktorn utgör produkten, Guds felfria ord på människospråk, och som alltså föreligger i ett skick precis sådant Gud ville ha det, inklusive ordval och fraseologi, uttryckssätt. Ta till exempel den 23:e psalmen. Där valde Gud att använda sig utav konung David och utnyttja hans uppväxtförhållande och erfarenhet som fåraherde en gång. Så när David skulle uttrycka sin tacksamhet för Guds omsorg, så föll det sig för honom naturligt att använda sig utav bildspråk som var familjärt för honom utifrån sin tidigare uppgift som fåraherde. Samtidigt var David en poet, så det för honom mest naturliga uttryckssättet var poesi, hebreisk poesi. Gud, den helige ande, valde alltså att använda sig av David, hans ordförråd, det för honom naturliga sättet att uttrycka sig på, för att producera den 23:e psalmen, som alltså innehåller sanningar om Gud själv. Och så skrev då David den 23:e psalmen på ett sätt som för honom var naturligt. Hela tiden övervakade den helige ande processen, så att när den 23:e psalmen var färdigskriven, den helige ande kunde ge sin sanktion därtill, på grund av att den helige ande egentligen var den gudomliga källan till allt detta, och säga att det är precis som jag vill ha det. Inget ord saknas som skulle ha varit med. Och den helige ande har på så sätt givit sin fulla sanktion till att detta är Guds ord i enlighet med Guds vilja, utan att det har inneburit diktamen ifrån Guds vilja, ifrån Guds sida. En del människor har missuppfattat detta och menat att verbal inspiration är detsamma som diktamen, vilket det alltså inte är. Utan det är Gud som använder sig av de mänskliga författarna utan att göra våld på det för dem naturliga uttryckssättet, men ändå på ett sådant sätt att slutprodukten är Guds felfria ord. Vi ska titta lite grann i Nya testamentet också för att finna stöd för Bibelns verbala, det vill säga skrivna natur, när det gäller inspirationen. För det första har vi det kända stället i 2 Timoteus 3:16, som enligt 1917 års översättning lite olyckligt lyder: all skrift som är ingiven av Gud. Grekiskan läser egentligen all skrift, och så följer ett presens particip. All skrift varande Gud andad. Verbet är egentligen direkt översatt Gud andad. Det betyder att Gud har andat in eller inandat skriften, inspirerat. Och uttrycket all skrift enligt sammanhanget gäller i första hand Gamla testamentets skrifter, som Paulus säger till Timoteus att han från barndomen ju känner. All skrift, det kan vara utifrån den grekiska ordalydelsen frågan om hela skriften, skriften som helhet, är ingiven av Gud. Eller det kan också betyda varje del av skriften är ingiven av Gud. Men det är just detta verb som är så viktigt i sammanhanget. Ingiven av Gud, Gud andad. Och vi har redan citerat 1 Korinthierbrevet 2:13, där Paulus säger att vi talar med ord, inte som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som anden lär oss. Det verkar till och med så som Paulus och de nytestamentliga författarna själva var medvetna om att det var anden som påverkade dem i deras nedtecknande av de gudomliga sanningarna. Ofta används formeln i Nya testamentet när man citerar till gamla, ifrån Gamla testamentet, det är skrivet. Och just detta uttryck, det är skrivet, inte bara var ett uttryck för att detta är vad Gud har sagt, utan det uttrycker ju samtidigt att det Gud hade sagt, det ägde man nu i skriven form, alltså på människospråk, hebreiska, arameiska, Nya testamentet, grekiska. Nya testamentet likställer, intressant nog också, Guds ord med Gamla testamentets skrifter. Det är uppenbart bland annat ifrån Matteus 21:42. Matteus 21:42. Jesus säger till dem: ja, haver ni aldrig läst i skrifterna? Den sten som byggningsmännen förkastade, den som har blivit en hörnsten, och så vidare. Och när Jesus säger detta så menar han att detta är ju vad Gud har sagt. Liknande exempel finner vi i Romarbrevet 3:2, 15:4, och vi ska titta på 2 Petrus 3:16. 2 Petrus 3:16. Där citerar Petrus ifrån, eller refererar till Paulus brev. Och han säger i vers 15, när han talar om Herrens långmodighet som länder till frälsning, så som ju också vår älskade broder Paulus har skrivit till er efter den vishet som har blivit honom given. Och så säger han i vers 16, så gör han ju i alla sina brev när han i dem talar om sådant, fastän visserligen i dem finns ett och annat som är svårt att förstå och som okunniga människor vrångt uttyda. Så som de också gör med de övriga skrifterna, sig själva till fördärv. Här jämställer, likställer faktiskt Petrus Gamla testamentets skrifter och Paulus skrifter, och kallar båda kategorierna, Gamla testamentets skrifter och Paulus skrifter, för Guds ord. Dess verbala natur kan också ses utifrån de många tillfällen då författarna uppmanas att nedteckna vad Gud har talat. Jag tänker inte minst på Mose, som flera gånger får i uppdrag ifrån Gud att nedteckna det ord som Herren har talat. 2 Mosebok 24:4, 5 Mosebok 17:18, Jesaja 8:1, där Jesaja får i uppdrag att nedteckna, Jeremia 29:1, Jeremia 30, första två verserna. David säger, och här anges något av inspirationens hur, David säger i 2 Samuelsboken 23:2: Herrens ande har talat genom mig, hans ord är på min tunga. Och i Markus 12:36 så säger Jesus, när han citerar ifrån Gamla testamentet, ja, ifrån den 110:e salmen: David har själv sagt genom den helige ande, genom den helige andes ingivelse. Han menar alltså att det inte bara var Davids egna ord, utan det var Davids ord genom den helige andes ingivelse. Och Paulus säger, citerande från Jesaja 6 i Apostlagärningarna 28:25: rätt talade den helige ande genom profeten Jesaja till er. till edra fäder, när han sade: rätt talade den helige ande genom profeten Jesaja. Och detta är genomgående för Nya testamentets uppfattning, för apostlarnas uppfattning, för Jesu Kristi uppfattning av Gamla testamentets tillkomst. Det var gudsmän drivna, som Petrus säger i första kapitlet av sitt andra brev, 21 versen. Gudsmänniskor drivna av den helige ande talade vad som gavs dem från Gud. Och detta verb drivna, driven av den helige ande, detta verb driva i passiv form, som det också står här, förekommer bara på ett annat ställe i Nya testamentet, och det är när vi läser om berättelsen om Paulus som led skeppsbrott, och det står om skeppet att det drevs av stormen och vinden, rodret var ur funktion. På ett liknande sätt vill alltså Bibeln tillkännage inspirationens hur. Det var människor som drevs av den helige ande. De var själva bara ett instrument för den helige andes verk. Ytterligare exempel kan vi ge när vi ser att till exempel Hebreerbrevet 3:7 refererar ifrån Psalm 95. Så står det, innan citatet kommer: så säger den helige ande. Och så citeras alltså psalmistens ord. Eller Hebreerbrevet 1:8, Gud säger, och så citeras psalmistens ord. Och när Hosea 11:1 citeras i Matteus 2:15, så står det bara sagt av Herren genom profeten. Och inte ens profetens namn nämns, utan det viktiga är liksom att detta är vad som var sagt av Herren genom profeten. Av de 22 böcker i den hebreiska kanon, och det är liktydigt med våra 39 böcker i Gamla testamentet, citeras eller hänsyftas i Nya testamentet till 20 utav dessa 22. Nya testamentet och andra delar av Nya testamentet. Nya testamentet kallar andra delar av Nya testamentet för skrift. Det vill säga jämställer det med Gamla testamentet, som vi redan har sett ifrån 2 Petrus 3:16. Vi har ett annat exempel i 1 Timoteus 5:18, där Paulus citerar dels ifrån Lukas men också ifrån en av Moseböckerna, och låter båda kallas för skriften, vilket var en auktoritativ term för Guds ord. Vi ska nu gå över till att se på Jesu Kristi attityd till Gamla testamentets skrifter. Ett accepterande av Jesus Kristus som frälsare och herre innebär ju också ett försanthållande av hans undervisning i stort. Om inte allt vad han sa var sant, hur kan vi då veta att han själv verkligen var sanningen, vägen och livet? Är det möjligt att acceptera Jesus som den han sa sig vara, Guds son, utan att också acceptera hans utsagor om till exempel Gamla testamentets skrifter? De som inte vill att acceptera Jesus syn på Gamla testamentet men ändå vill att hålla kvar betydelsen av Jesu person har försökt förklara hans utsagor på olika sätt. Det besvärande är ju tydligen att Jesus så ofta uttalar sig om Gamla testamentet och hänvisar till just Gamla testamentet. Någon har räknat ut att till exempel 10% av hans dagliga undervisning, så som det finns nedtecknat i evangelierna, är citat eller hänvisningar till Gamla testamentet. Den första förklaringen till varför Jesus så att säga uppehöll en sådan syn på Gamla testamentet, den första, får vi kalla det, bortförklaringen av detta, är att man menar att Jesus själv skulle vara okunnig, att han bara föll offer för samtidens fördomar och kom liksom övriga judar att tro på Gamla testamentet som Guds ord, fast det i verkligheten alltså inte var så att det var Guds ord. Därför menar man, behöver hans utsagor om Gamla testamentet inte vara bindande för oss idag som underförstått alltså vet bättre. Kritiken som vi måste rikta mot den bortförklaringen är för det första att Jesus själv gjorde anspråk på att hans undervisning var gudomlig sanning. Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig någonsin förgås. I mina ord måste väl också i så fall inkluderas hans undervisning om Gamla testamentets gudomliga inspiration. För det andra kan man säga kritiskt mot denna teori att om Kristus på grund av okunnighet misstog sig på vissa områden, alltså på området om Gamla testamentets gudomliga inspiration, hur ska vi då kunna lita på honom i fråga om andra uttalanden? Till exempel hans undervisning om pånyttfödelsen, förlåtelsen, det eviga livet. Kanske han misstog sig där också. För det tredje måste man undra om Kristus var okunnig, det vill säga hade bristande kunskap. Kunde han då verkligen ha varit den han sa sig vara? Guds son, den andra personen i gudomen. Integriteten i hans person måste förloras om man vill vidhålla att han var en okunnig person. För det andra har man förklarat det med den så kallade ackommodationsteorin, som innebar att man menar att Jesus, för att inte orsaka stridigheter, frivilligt avstod från att ingripa i sin samtids fördomsfulla och felaktiga uppfattning om Gamla testamentets skrifter. I sin kärlek så anpassade, ackommoderade han sig istället till deras tro och överlät åt framtiden att klargöra de faktiska förhållandena. Han ville alltså inte ställa till bråk om en sån sak som Gamla testamentets gudomliga inspiration, utan istället så höll han god min, så att säga. Men även det här måste vi allvarligt kritisera. Kristus var ju aldrig sen med att gå till rätta, och också skarpt gå till rätta med falska trosföreställningar. Vi vet hur många gånger han anklagade fariseerna för deras falska tolkning av lagen, och hur skarpt han tillrättavisade den vid flera tillfällen. Titta till exempel i Markus 7, 1-13, Matteus 15, 1-3, 23, 16-27. För det andra, Kristus höll faktiskt fast vid sin höga syn på skrifterna även när han var ensam med sina lärjungar. Ja, till och med i duellen med Satan, den person som ju verkligen är fiende med Guds ord, men tydligen respekterade Guds ord som auktoritet. Men också för lärjungarna så fasthöll Jesus sin höga syn på Gamla testamentets undervisning. Och vi måste ju också undra varför apostlarna har sådan hög syn på Gamla testamentets gudomliga inspiration, om de inte av Kristus blev undervisade om just detta. För det tredje så strider ackommodationsteorin mot Jesu Kristi person och hans anspråk på att vara sanningen. Skulle sanningen verkligen kunna anpassa sig till lögnen? Och om Kristus så helt anpassade sig till sin samtid och dess tänkande, så försätts vi ju i en situation då vi nästan aldrig kan vara säkra på sanningshalten i hans uttalande. Om han anpassade sig på det området, kanske han anpassade sig på andra områden också. Den tredje försöket att förklara bort Jesu attityd till skrifterna är den så kallade interpolationsteorin, där Kristi uttalande om Gamla testamentet anses vara falska Jesusord, placerade i hans mun av den tidiga församlingen som ville ha stöd i honom för sin tro på Gamla testamentet. Det var ju den enda bibel, så att säga, man hade den första tiden. De aktuella uttalandena ses alltså som senare tillägg, lagda i Jesu mun. Kritiken mot detta måste för det första innehålla att kriterierna för bestämmandet av så kallade det falska Jesusord vilar ju på ytterst subjektiv grund. På vilken grund ska vi kunna säga att det här är ett falskt Jesusord, det här är ett sant Jesusord? Vi är ganska hjälplöst utlämnade till vår egen subjektiva uppfattning om vad vi tycker att Jesus borde ha sagt och inte borde ha sagt. Dessutom måste vi komma ihåg att textforskningen inte ger mycket stöd för denna teori. Tvärtom, ju fler kopior och tidiga dokument som man hittar, desto säkrare blir man om den ursprungliga textens ordalydelse och att det som verkligen står i vår bibel också var det som en gång nedtecknades och inte var några senare tillägg alltså. Vi lämnar nu dessa teorier därhen och går för att studera Jesu Kristi personliga attityd till skrifterna. För mig har Lukas 24 kapitel betytt mest i den här frågan. Där finner vi två lärjungar vara på väg bort ifrån Jerusalem, besvikna, bedrövade efter att ha upplevt att deras mästare har korsfästs, begravts och så att säga lämnat dem utan att uppfylla de förväntningar som de hade haft på honom. Men nu hade visserligen tidigt på den tredje dagens morgon några kvinnor kommit till dem och sagt att graven var tom och att Jesus skulle vara levande uppstånden. Men, står det i elfte versen, deras ord syntes dock för lärjungarna vara löst prat och de trodde dem icke. Och så är då två av dessa lärjungar på väg bort ifrån staden, men konfundersamma och samtalar med varandra om det här som har hänt. Och vad man liksom önskar skulle hända nu, det är ju att Jesus på något sätt kom och uppenbarade sig för dem så att det skulle bli slut på deras tvivel. Och så finner man i texten att Jesus faktiskt kommer och går vid deras sida. Och man bara väntar liksom att han ska ställa sig framför dem och riktigt uppenbara sig levande skepnad för dem och låta dem se att han verkligen lever. Men det märkliga med Jesu handling i denna situation är att han inte gör det. Han frågar dem vad de samtalar om och besvikna, och de visar honom sin besvikelse och talar om grunden till sin besvikelse och säger att vi hade ju hoppats att han var den som skulle förlossa Israel. Men nu kommer det till att det redan är tredje dagen sedan han alltså korsfästes. Och så fortsätter de att tala om kvinnornas vittnesbörd, men ger vid handen att detta är ju ingenting som man kan tro. Då säger Jesus till dem: hur oförståndiga är ni inte och tröghjärtade till att tro på allt vad profeterna har talat? Och så begynte han genomgå för dem Moses och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Vilket bibelstudium det måste ha varit. Här finner vi alltså att Jesus Kristus, det levande ordet, istället för att peka på sin egen uppståndne person, tar gamla testamentets skrifter och utlägger dessa och visar att detta tydligen skulle vara grunden och auktoriteten för lärjungarnas tro och vara av högre betydelse för dem än att till och med ha sett Jesus Kristus med egna ögon såsom uppstånden. Han likasom lyfter skrifterna över sin egen uppståndne person. Det levande ordet Kristus upphöjer det skrivna ordet, gamla testamentet, över den synliga uppenbarelsen av sin egen uppståndne person. Och detta är en sanning som vi också ser något av i Lukas 16 kapitel. Det handlar om Lazarus och den rike mannen. Och när den rike mannen förgäves beder att någon ska skickas ifrån dödsriket till hans bröder för att varna dem, så hänvisar ju Abraham till Moses och profeterna, som du kan läsa. Moses och profeterna kan ingen tro. Men om någon uppstår från de döda, liksom, då menar den rike mannen, då ska de omvända sig och tro och förstå att detta är sant. Men då får han svaret som väl ligger i linje med Jesu handlande med lärjungarna här: om de icke tro Moses och profeterna, så ska de heller inte låta övertyga sig om någon uppstår från de döda. Tron på skrifterna är tydligen viktigare än det största av alla under. Jesus skulle inte alltid vandra på jorden i en uppståndelsekropp. Därför var det viktigt för hans lärjungar att ha sin tro grundad på en objektiv sanning. Det skrivna ordet, Gamla testamentets uppenbarelse. När han senare kommer till dem i det instängda rummet så står det också om honom att han säger att allt måste ju fullbordas som är skrivet om mig i Mose lag och hos profeterna och i psalmerna. Och så öppnar han deras ögon och deras sinnen så att de förstod skrifterna. I Johannes 5 kapitel har vi ett intressant sammanhang. Där är, som vanligt höll jag på att säga, Jesus i dispyt med de skriftlärde och fariseerna. Och han säger till dem i vers 39: ni rannsakar skrifterna därför att ni menar er i dem hava evigt liv. Och det är dessa som vittnar om mig. Så om ni läste skrifterna, menar han, på ett riktigt sätt, så skulle ni komma fram till evigt liv, för då skulle ni förstå att tro på mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv, säger han. Så fortsätter han att säga: mena inte, i vers 45, att det är jag som ska anklaga er hos fadern. Den som anklagar er, det är Mose, han till vilken ni sätter ert hopp. Trodde ni Moses, så skulle ni ju tro mig. Ty om mig har han skrivit. Ty om mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter, hur skulle ni då kunna tro mina ord? Ett förkastande av Gamla testamentets skrifter verkar nästan vara, tydligen, ett förkastande av Jesu egna ord. Att förkasta Mose innebär också att man är beredd att förkasta Jesu ord. Ty Jesus säger, om mig har han skrivit. Har ni inte möjlighet att acceptera hans skrifter såsom Guds ord, hur skulle ni då kunna tro mina ord? När Jesus citerade från Gamla testamentet, vilket han ofta gjorde, omkring 400 gånger enligt evangelierna, så citerade han aldrig från de apokryfiska böckerna. Av honom finns direkta citat från Moseböckerna, alla fem: Jesaja, Jeremia, Hosea, Zakaria, Malaki, Saltaren. Och kom ihåg Lukas 24. Han uttydde för den vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Han gick tydligen genom hela Gamla testamentet där, fast vi tyvärr inte har det återgivet för oss. Dessutom så gjorde Kristus många indirekta hänvisningar till Gamla testamentet. Och när han hänvisar till händelser i Gamla testamentet så gör han det alltid under förutsättningen att dessa händelser var verkliga historiska händelser. Han hänvisar till människans skapelse. Han hänvisar till äktenskapets instiftande, mordet på Abel, Noas tid, syndafloden, Lots dagar, Sodoms förstörelse, den brinnande busken, mannat i öknen, lagens utgivande, budorden, kopparormen. Han talar om Salomo, han talar om David många gånger. Han talar om hungersnöden under Elias dagar. Han talar om Namans helande genom Elisa. Han talar till och med om Jona i fiskens buk, som vore det en historisk verklighet, vilket det enligt hans förmenande alltså var. Om inte den berättelsen var sann och historisk sann, så kanske inte heller hans egen uppståndelse kan betecknas historiskt sann, eftersom han gjorde en jämförelse med Jona upplevelse och sin egen upplevelse. Och många andra historiska händelser som han citerar till och därmed refererar från Gamla testamentet. Han framhöll skrifternas gudomliga ursprung och inspiration. Inte minst i Matteus 5 och 18 till exempel så ser vi ett uttalande som är väldigt betecknande för hans tilltro till skrifternas eviga bestående. I Matteus 5 och 18 läser vi: ty sannerligen säger jag er, intill dess himmel och jord förgås skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats. Han talar om den minsta lilla bokstaven i det hebreiska alfabetet. Och därmed tillkännager han att allt som har sagts alltså är viktigt. Ingenting är oviktigt. Allt har sin betydelse. Och allt ska ske i enlighet med Guds ord. I Lukas 16 kapitel och 17 vers läser vi: Lagen och profeterna har haft sin tid intill Johannes. Sedan dess förkunnas evangelium. Och så säger han: men snarare kunna himmel och jord förgås än en enda prick av lagen falla bort. Han framhöll alltså skrifternas eviga bestående. Han framhöll skrifternas bindande natur. Guds ord kan ju inte bliva om intet, säger han vid det tillfälle i Johannes 10 kapitel 35 vers. Han framhöll att skrifterna är värdiga och absolut nödvändiga att mottagas. Kom ihåg Lukas 24 kapitel. Johannes 5:46. När han refererar till skrifterna så använder han uttryck såsom skriften, skrifterna, lagen, lagen, profeterna och psalmerna. Och genom att citera under den beteckningen till Gamla testamentet så menade han, och menade också folket, var det slut på all argumentation. För här var den slutgiltiga uppenbarelsen och ordet ifrån Gud. Han säger också ibland Guds ord när han citerar ifrån Gamla testamentet. Det är skrivet. Skrifterna skulle ju fullbordas. Därför måste detta hända. Och till sist, Kristus utlovade också Nya testamentets gudomliga inspiration genom att han utlovade den helige andes sändande för att innebo lärjungarna. Och som det står i 15 kapitlets 26 vers: hjälparen skall komma, sanningens ande, han skall då vittna om mig. Och i 16 kapitels 12 vers: jag hade ännu mycket mer att säga er, men ni kan icke nu bära det. Men när han kommer, som är sanningens ande, då skall han leda er fram till hela sanningen. Ty han ska inte taga av sig själv, utan vad han hör, allt det ska han tala, och han ska förkunna för er vad komma skall. Här menar vi alltså att vi har Jesu Kristi utlovande av Nya testamentets inspiration, samtidigt som han under sitt liv bekräftade Gamla testamentets gudomliga inspiration.